Vi är denna vecka sponsrade av K-Rauta och nu är det äntligen altanveckor som jag har väntat på dessa.
Varför? Som du har väntat? Varför då?
Nej, men du vet ju vad jag håller på med ute på Hattudden.
Ja.
Jag bygger ju för fan kanske Sveriges finaste, bästa och mest stabila altan.
Jag ska erkänna att jag zonat ut lite från ditt skryt kring altanbygget. Men okej då, jag zonar in i ditt altanbygge. Berätta, vad är det du pysslar med?
Jag har levlat upp från någonstans 22-23 kvadrat till 50.
Dansbana?
Ja, men typ.
Du vet, i surret i Sverige så är det så. Om du bygger en stor altan, då kommer ju grannen. Speciellt i radhusområden. Så var det när jag byggde min stora altan. Mm. Ja, dansbana.
Nej, men jag skulle nog kunna ha en mindre orkester i ena hörnet. Mysigt. Och skicka ut 5 stycken par i någon slags bugg. Det tror jag nog.
Du vet att jag gick avancerad buggkurs en gång i tiden, Gustav.
Jag med faktiskt.
Gjorde du det?
Ja.
Hur många steg gick det? Jag tror jag gick 4.
Nej, jag tror jag gick 2 säsonger. Men skitsamma, det är inte buggveckor på K-Rauta. Det är altanveckor. Oavsett om du ska bygga nytt, fräscha upp eller inreda så hittar du allting hos K-Rauta. Åk till något av alla varuhus runt om i landet eller glid in på krauta.se som är öppet dygnet runt. Jag skulle i alla fall vilja slå ett slag för den projektledning som K-Rauta erbjuder. Jag har jobbat med Magnus ute i Arninge och utan honom då tror jag att jag knappt hade kunnat dra en egen steppdans på den där altanen. Nu kan jag alltså ha nästan en buggtävling.
Vet du vad vi säger? Vi säger kitos Magnus.
Vi säger verkligen kitos till Magnus och till K-Rauta.
Som är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack!
Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är tisdag den 20 april. I söndags kväll så tog vi beslutet att inte göra måndags Toto eftersom att allt som då började pysa ut via New York Times och The Times och sociala medier överlag kring denna superliga förmodligen skulle vara så pass färskt och inte hunnit landa, inte hunnit svaras på från UEFA och övriga instanser och så vidare, att köra tisdags Toto.
Exakt, och av bara farten så sparkades Mourinho. Mm. Så det hände ju saker, jag ska inte säga i svallvågen, för det var det ju definitivt inte, utan det var en helt separat händelse. Men
kan väl ändå vara i någon slags utnyttjande av situationen. Här finns det en jävla skugga att skicka Mourinho. Och det kommer inte vara i fotbollsvärldens skärskådning.
Ja, det är möjligt. Men,
jag tror inte det var någon slump i alla fall.
Nej, det är möjligt att det inte var. Men hur som helst var det den stora händelsen. Från ingenstans lite grann kom i alla fall det konkreta beskedet. Även om det har varit snack sen Wenger sa det för 11 år sedan. Och någon kan till och med gå tillbaka till Berlusconis tidiga tid 1980. I slutet på 1980-tal när han pratade om Superliga. Så jag menar så här, det här är ju någonting som har funnits med oss, vi som följt fotbollen nära, när jag diskuterade Superliga med Sladjan, och det var Eurotalk-tider för länge, länge sedan, säkert 10 år sedan. Så att det har legat där hela tiden i bakgrunden. Erik Niva har varit med i Toto och kollat i sin spåkula och sett i framtiden att det ska finnas en superliga och såklart då ojats över detta.
Vilken jävla clash det var mellan Niva och Åslund igår i Viasat studio.
Jag missade det. Mm. Vill du recap eller?
Nej, så du kan väl förmodligen som väldigt många andra som lyssnar tänka dig i vilken ringhörna de två stod.
Jag kan tänka mig att Martin Åslund pratade om trickle-down-teorin, Ronald Reagan-modellen, alltså det som i Sverige kallas för nedsippringsteorin. Kommer in väldigt mycket pengar till de rika, man gör skattelättnader och annat, och då när de rika blir rikare så sipprar det ner i leden även till de allra fattigaste.
Mm. Han var inne på den, absolut. Mm. Men jag tror att framförallt så var Martins inställning att det här är bara så det låter just nu. Jag sitter inte här och är speciellt orolig över att det här faktiskt kommer ske, utan det som sker nu det är att Superliga-gänget, de fyller sin vågskål och matar på. UEFA och de andra berörda parterna fyller sina vågskålar och så står man och hotar varandra och så är det ett chicken race och sen så kommer man ta bort och kompromissa tills alla på något sätt är nöjda. Och vad vi har då, ja, det återstår att se. Medans Niva snarare var åt hållet att det spelar ingen roll vad som händer från och med nu, för nu är för mycket förstört. Okay. För mycket är förändrat. Mm. För mycket är förjävligt för att man ens ska känna både ork och lust att vilja liksom fortsätta vara i det här.
Vem är man i det här fallet? Jag pratade ju med jättemånga fotbollsälskare igår som tar emot det här med ganska stor ro.
Ja, okej. Jag tror att
nej, men så alla lever inte i fotbollen på det sättet som en ultrasupporter gör. Nej. Eller som vad ska jag säga, Erik Niva eller du eller jag gör, det vill säga att vi konsumerar väldigt mycket både matcher men för all del också allting som händer runt fotbollen och är inne i den bubblan på ett sätt som 95% av alla fotbollsintresserade inte är. Det jag menar är att man måste sätta det här i något slags historiskt perspektiv när man, tycker jag i alla fall, när man analyserar läget. Alltså det fanns en tid då kulan var i luften och man kastade gubbkepsarna i just luften när det blev mål, och sen så kom den stora, tycker jag, den största revolutionen i fotbollen, den största förändringen i fotbollen i slutet på 60-talet när protesterna på piazzorna 1968 letade sig hela vägen in i fotbollen och ultrasrörelsen bildades och växte sig stor och stark. Det tycker jag liksom var det största som har hänt för fotbollen. Sen det som har hänt de senaste åren tror jag ingen kan påverka, för att utveckling kan vi aldrig stoppa. Och sen som det är utveckling utifrån att världen ser ut på ett visst sätt, kulturellt, politiskt eller rent av tekniskt. För det som har hänt, det som har varit den största revolutionen, om vi bortser från fotbollen de senaste 20 åren, eller den största förändringen i världen de senaste 20 åren, så är det ju den tekniska revolutionen. Jag kommer ihåg när jag stod i Curva Fiesole, en av de första ramserna som jag lärde mig var Non ne possiamo più delle divise blu, no al calcio moderno, no alla pay TV. Det var så tidigt 2000-tal. Vi pallar inte mer poliser, modern fotboll och pay TV. Och det här var, som jag sagt, det var 2003. Dit var fotbollen på väg. Där protesterade ultrasupporterna emot den utvecklingen man såg. Sen flyttar man fram positionen hela tiden och man kan inte hindra det som händer runt om oss, och då får fotbollen på något sätt åka med. Och därför, det jag vill komma till är att 95% av fotbollssupporterna sitter fortfarande och tittar på fotboll via tvn eller via skärmar, och det är där den stora kraften finns. Det är där pengarna finns. Man klickar hem sin tröja på nätet. Man ser sina matcher via pay-tv. Och så det vi läser väldigt mycket åsikter om, alltså det Erik Niva också kommer ifrån, det är ju en ganska liten del av de som följer fotbollen. Sen så tycker jag att det är en god kraft, och den ska finnas. Det måste finnas en motståndskraft, för att det här är skit. Nu är jag inte ute efter en egen åsikt om Superligan, utan jag försöker bara sätta det i något slags perspektiv.
Mm. Jag skulle bara avsluta med det att Niva själv sa ju självransakande i studion igår att jag är nog mindre representativ för den stora fotbollsvärldens genomsnittliga konsument än vad jag kanske själv tror. Alltså det var han inne på, att så som jag upplever fotboll, så som jag ser på fotbollsvärlden, det kanske inte är en ståndpunkt som är så delad av majoriteten som jag kanske tror.
Nej.
Och där är han ju liksom, alltså han är öppen för det du är inne på, att det kanske inte är. Han pratade i termer om att 98% kan inte ställa upp på grundprinciperna som ligger bakom den här utformningen av en superliga. Nej. Att de redan rikaste ska bli ännu rikare och distansera sig ännu mer, och de sportsliga tävlingsförhållanden som förvisso inte är rättvisa idag, och de har inte varit det på väldigt, väldigt länge, nu förändras på ett sätt som gör att själva kärnan inom sporten, själva kärnan inom fotbollen, att man på ett romantiskt sätt ska kunna tävla på lika villkor. 11 mot 11, och det finns faktiskt en chans, hur jävla farfetch den än är.
Ja, men det behöver inte vara romantiskt, utan det är så fotbollens DNA ser ut. Alltså, du går upp i tabeller, du når hela vägen till den högsta ligan, du kan vinna ett SM-guld, ett nationellt guld, du kan ta dig ut i Europa, du kan bli kontinentens lag. Numera kan du även bli världsmästare på klubblag, även om det inte riktigt har slagit. Jag försöker inte säga att Martin Åslund har fel eller Erik Niva har fel, utan jag försöker bara på något sätt för mig själv också ge lite perspektiv till det här och försöka se det från ett historiskt synsätt, hur fotbollen har förändrats. Det kan vara VAR, det kan vara en offside-regel, men det jag ser igår och det jag landar i igår kväll när jag satte mig ner och skrev av mig, det var ju den enorma goda kraften som visar sig när något sånt här fullständigt skevt och idiotiskt sker. Det är alla fotbollssupportrar, det är till och med på en sån nivå att Liverpools tränare, Liverpool som är en av de här 12 initiala grundarklubbarna kallas de för, va? När deras tränare till och med ställer sig upp och säger sig vara emot det här och sträcker sig ganska långt och är tycker jag i alla fall väldigt motvalls mot vad man kanske får vara om man är anställd i en klubb som faktiskt har valt att gå den här vägen. Jag menar bara att det jag landar i är någon slags ljus. Och i ett historiskt perspektiv också, jag tycker att fotbollen alltid på något sätt vinner, och då kan man ju argumentera för att nej, men det har vi väl inte gjort, för vi har kommit till den här punkten när en superliga faktiskt presenteras. Och vilka är det de krigar emot då? Jo, det är yberkorrupta FIFA och det är yberkorrupta UEFA. Man ska komma ihåg det i det här när man, som jag läser på lite olika håll, hyllar UEFA på något sätt och liksom ställer sig i deras ringhörna. Det är lite pest eller kolera det här.
Mm. Ja, där tyckte jag Martin var bra i gårdagens Eurotalk, där han sa att jag vill verkligen inte ställa mig med Superligan här och ta det partiet. Men jag vill samtidigt verkligen inte sätta mig i UEFA-båten och mena på att det de gör är så jävla rätt och riktigt. Och de ska nu försöka bevara fotbollen som det som vi alla älskar. Och de ska bli de vita riddarna som ska lösa det här. För så är det ju såklart inte. UEFA utnyttjar ju bara situationen för att på något sätt kunna spinna den till sin fördel. Det Superligan vill i förlängningen är ju det UEFA har idag.
Mm.
Det är ju liksom hela maktkampen.
Mm.
Så att UEFA eventuellt riskerar att bli av med den maktposition de nu sitter inne på, och i förlängningen kanske framförallt bli av med de intäkterna, eller stora delar av dem, som de sitter inne på idag. Det är ju det som får dem att, okej, okay, vad är bästa taktiken nu? Är det att gå berserk och bara totalt slå ner på allt och alla? Eller ska vi liksom ta positionen PR-mässigt, som att vi är de nobla riddarna som försöker rädda fotbollen den alltid har varit. Men det måste ju folk se igenom. Det gör väl, alltså, för det gör väl alla.
Ja. Men
inte Top Dog. Olof Eng.
Nej,
och Nakata.
Han körde ju EFA-hjärta från Nakata-kontot. Ja. Så bojkotta Nakata!
Fick han en reprimand i WhatsApp att Olof, skärp dig för fan. Du kan ju inte liksom börja hjärtbomba UEFA. Vi ska fortsätta prata om The Super League, givetvis. Jag har ju skrivit ett svep dock här på morgonen medan du har suttit i gott snack. Och jag känner att för varje minut vi pratar Super League så blir det här svepet mer inaktuellt.
Okej, kör det bara då, så kan vi återgå, för vi har ju knappast klara.
Så gör vi det nu.
Kör.
Med tanke på allt som hänt det senaste 1,5 dygnet så känns den fotboll som faktiskt spelats sen senast vi hördes ganska så sekundär. Men svepet i veckans första episod är ingenting vi vare sig vill eller kan kompromissa med. För är det något vi landat i dessa omvälvande timmar och dagar, så är det att fotbollen inte kommer att dö. Och då måste vi givetvis behandla den som levande. Manchester City sumpade möjligheten till den historiskt episka kvadruppen. Och jag säger sumpad eftersom Pep Guardiola, den mytomspunna och nyckfulla fotbollsvisionär, valde att ställa Zachary Steffen i kassen istället för Ederson. Visst, Chelsea var bra och det var inte så att Steffen kastade in fyra bollar. Men signalen, beslutet. Jag undrar Pep, varför? Thomas Tuchel underströk hur som helst det kanske mest effektgivande tränarskiftet i Premier League-historien då en kapsejsad säsong nu är på väg att sluta i sportslig eufori. Harry Kane gjorde som alltid två mål mot Everton men skadade sig också. Newcastle tog ett jättekliv mot nytt kontrakt och nu är hux flux Brighton på något märkligt jävla sätt indraget i den där nedflyttningstriden igen. Vad fan? I och med West Hams förlust så hade Liverpool chansen att via seger mot Leeds kliva upp på Champions League-plats. Men ineffektiviteten grinade sitt fula flin i Klopps nya John Lennon-bågar och Bielsas Duracell-kaniner kunde trycka in en senkvittering. Italien! Arr! Matte Svanberg gjorde både sitt fjärde och sitt femte Serie A-mål för säsongen när Bologna återigen bjöd in till målkalas. Men jämfört med Cagliari Parma och Lazio Benevento låg matchen på Dallara i lä. Cagliari vände och vann med 4-3, skickade Parma ner i Serie B och i Rom var inte mötet mellan Inzaghi-bröderna över förrän hela 8 mål hade gjorts. Roma kraschlandade givetvis mot Toro. Milan gnetade till sig en 3 mot Genoa. Malinowski hoppade in och sköt med matchens enda mål Atalanta till sin första hemmaseger mot Juventus på 20 år. Och i Neapel kändes båda lagen ganska nöjda med varsin pinne. Inters segertåg stannade på 11 matcher medan Napoli knep en poäng som kan visa sig oerhört viktig i kampen om topp 4. Spanien då? Jo men absolut, claro, señor. Barça vann Copa del Rey lika säkert som Amen i kyrkan även i år och de 4-0 slutresultatet till slut skrevs till hade absolut kunnat vara det dubbla. Messi var sådär Messi-bra som bara Messi kan vara och Ronald Koeman har faktiskt kon på lilla dubben här va? Vilken 180-gradare det hade varit till säsong då. Atleti saknade både Luis Suarez och Joao Felix och kom dessutom till spel mot Eibar med bara en vinst på senaste 5 matcherna. Således blev jag mäkta imponerad av Cholo Simeones mannar där de kraftsamlade och gjorde 5-0 på tabelljumbo. Men om Atleti saknade två av sina bästa spelare, vad gjorde då Real Madrid? De regerande mästarnas sjukstuga bryter mot alla coronarestriktioner i världen och innehåller bland andra Sergio Ramos, Eden Hazard, Fede Valverde, Rafa Varane, Dani Carvajal, Ferland Mondi och så var givetvis Casemiro avstängd som lök på laxen. Benzen och Kroosen fick slutköra sitta kvist och flip, flop, vips, ja hopp så fick marängerna slita hund för att klara 0-0 mot Getafe. Hoppla! Är det rent av smygläge på Sevilla här? Ny vändning till seger borta mot Isak Sociedad och nu är faktiskt Lopetegis gäng bara 6 poäng bakom. Med Real kvar att möta och Atleti Barça i den 35:e omgången. Mm, ja, Toto hissade i alla fall miniflaggen här. Tysken! Leipzig tog inte Bayerns hand när de bjöd upp till dans utan nu är det 7 pinnar igen och den stora silvriga skölden kommer återigen dränkas i Weissbier på Allianz i München. Frasseriet då? Händer det några grejer där? Jag menar, oh my god, mon dieu, what is going on? Lille fick bara 1-1 mot Montpellier och således gavs PSG chansen att knapra in 2 i toppen. Om den togs? Nej. Jo! Nej! Jo, då. Häng med nu. I den 78:e minuten gjorde Saint-Étienne 0-1. Kylian Mbappé kvitterade i den 79:e och vände på steken i den 87:e bara för att Saint-Étienne återigen skulle kvittera i den 92:a. Men då klev han fram. Sometimes when people say you're an idiot, it's better to stay quiet than to open your mouth and remove all doubt. Puckot Mauro Icardi nickade in 3-2 i den 94:e och det gick att ta på ligatiteltörsten i de för dagen lila-rosa parisarna. Monaco och Lyon segrade också. Så nu har vi en ren och skär kvartett där uppe på 67, 68, 69 och 70 poäng som ska tävla om de sista 15. Kul! Här hemma då? Allsvenskan är i full blom och jag kan redan efter 2 omgångar konstatera följande. Man borde fått 1,70 på SM-guld till Malmö. Häcken är redan 6 poäng efter toppen och redan nu så känns det som att guldtåget lämnat Hisingen. Diffen är inte glamorös eller vackra, men de är tunga och de är effektiva. I toppen för att stanna, tror jag. Degen. Jag säger inget nu så har jag inget sagt. Bayern är på banan, Ludvigsson kanske den oömmaste anfallare jag sett sen Henke Bertilssons dagar och Amo, den lilla säkerhetsboxen, han ser ut att bli catching för de grönvita. Blåvitt gnaget, nej men så fint det ändå var, trots mitt underspel på kolbenet. Att se Kolbein Siktorsson sänka sina gamla lagkamrater och IFK Göteborg, ja men de tycker jag faktiskt imponerade med sin stabilitet. Det är som vi tidigare varit inne på, inte någon fotboll av framtiden eller nöjesindustrin som Rolle Nilsson står för. Men håller man nollan och vinner matcher så tror jag ganska många runt England är ganska jäkla nöjda. Marek Hamsik gjorde sin debut och den som vill vrida och vända på det inhoppet till något slags uppvisning får fan kämpa länge. Han såg precis så machotränad ut som han är och det var som han själv sa efter matchen. Viktigt att bara få några minuter. Det kommer, det kommer. Kalmar.
Jag tänkte på Amo där. Är han inte Magic Box? Du sa säkerhetsboxen. Är han inte Sola?
Jo, nu när du säger det, absolut. Mm. Men The Magic Box, som alltså Gianfranco Sola kallades, det är då, är det liksom den här lådan trollkarer använder? Som är helt kvadratisk?
Ja, som man kan då plocka ur olika tricks ur.
Ja, jag fattar. Mm. Jag tänker på den där säkerhetsboxen som finns i garderoben på hotellrum. Den är lite mer avlång. Alltså den är ju sällan helt kvadratisk.
Ja, men det är ju metaforiskt så ja, är väl fattar. The Magic Box bättre.
Ja, mm. jag pudlar. Okay. The Magic Box Amo. Jävla pigg han ser ut.
Ja, han ser otroligt pigg ut. Jag har varit stekhet och väldigt optimistisk kring honom redan från försäsongen i olika WhatsApp-grupper.
Har du sett klart nu igen?
Ja, jag har sett ganska klart. Jag tänkte på det när vi pratade om det som hände igår och Super League, så tycker jag mig ser ganska klart där också. Alltså jag tycker att det ser ganska ljust ut för fotbollen i och med att det är så jävla mäktigt att se supportrarna gå samlade och enade emot den här Superligan. Alltså det någonstans måste ju vara kraften som i slutändan vinner. Mm. Alltså är det någonting som den äkta fotbollen, den genuina fotbollen, supportrarna, är det någonting de har lyckats med, så är det ju någonstans att vinna hela tiden. Att det är de som står kvar på kortsidan, det är de som står kvar och sjunger. Så när jag tittar i min spåkula, och det är det som gör mig lite optimistisk och lite glad. Alltså jag tänker inte kapitulera. De är inte redo att kapitulera. Det är säkert några som slutar att kolla på fotboll nu. Precis som det var när supporterpasset infördes. Precis som det var när villkorstrappan kom och någon fick en batong i bakhuvudet och kände att nej, det här är inte för mig. Precis som det var på tidigt 2000-tal när pay-tv blev en stor del av fotbollen, tog över fotbollen. Nej, men det är så här, det är alltid folk som kommer.
Pay-tv?
Jag vet inte, för att jag har det i huvudet. Förstå vad jag säger, betal-tv. Nej, men är du med? Det finns alltid de som kommer kapitulera och vi kommer bli någon fotbollssupporter fattigare. Frågan är bara, vad är det för supporter som växer upp? Är det de som kommer kolla pay-tv? Eller föds det fortfarande ultrasupportrar? Föds det fortfarande genuina, goda fotbollssupportrar som ställer sig i kurvorna, drar en bengal och sjunger att någons morsa är en hora? Alltså, är du med på vad jag menar? Kommer ultrasrörelsen att leva vidare? Svaret på den frågan är ja. Men vi kommer också få leva i en värld där den kommersiella fotbollen, där kapitalismen på något sätt också regerar. Så man får helt enkelt, precis som det alltid har varit egentligen, leva vid sidan av varandra. Mm. För fotbollen är så pass stor. Det är världens största sport. Och det är en drivkraft för många. Det är en kärlek, det är en passion. Men den måste fortsätta. Och jag ser en jävla massa ljus i allt det här mörkret. Det var det jag ville ha sagt innan du gick på svepet. Så nu har jag sagt det bara, Gusten.
Ja, vad bra. Jag tänker, eftersom Toto Balotto är Sveriges största fotbollspodd, det dessutom är en inkluderande podd, att vi kanske bara ska ta allting basic från början så att alla känner att de förstår vad det är som har hänt.
Okay.
För några gånger här senaste dygnet när jag har scrollat igenom Twitter och diverse kommentarsfält och så vidare, så kan jag ibland reagera på folks inspel och kommentarer att man inte riktigt fattat vad det är som händer här.
Nej.
Så att vi tar det från början. I söndags eftermiddag så började det sippra ut då från diverse olika stora tidningsartiklar att 12 av de största klubbarna i Europa, och det här gäller alltså Juventus, Milan, Inter, Atletico Madrid, Barcelona och Real Madrid, The Big Six i England, de behöver jag väl inte namnge.
Nej.
Alla vet vilka det är. Jag gör det ändå. Manchester United, City, Liverpool, Chelsea, Tottenham och Arsenal. Dessa 12 hade då skrivit under ett letter of intent. Och det är ju inte liksom att tatuera sig, att skriva någonting i bläck, att hugga någonting i sten. Det var väl det som Sverige föll på i sin OS-ansökan, va? Nere i Milano.
Föll väl på ganska mycket, va?
Ja, men det, alltså, de körde ju ABBA och Foppa satt väl i solbriller och såg lite internationell ut. Men framförallt så...
Sverige skulle ställa upp på ett spektakel men blev alldeles för svenska.
Ja, men någon IOK-tant sjöng väl ABBA uppe på scen och man kände
att det
här kommer inte gå.
And as my favorite song goes, you can dance, you can jive, Having the time of your life. Ooh, oh, oh. Well, you know the words.
Men framförallt så hade ju liksom den svenska, vad är det man alltid kallar det när det är de där sammanhangen, då är det inte en grupp utan det är en, skitsamma. Då hade i alla fall det liksom svenska band som hade satts ihop för att lösa den här OS-platsen. De hade ju bara åkt ner till Italien med ett letter of intent. Inte liksom klappat och klart som givetvis kroaterna hade. Ja, det är klart. Mm. Det är klart att det blir av Italien och Kroatien i någon rumba.
Det spelar ingen roll hur mycket Sicilien som region ställer sig emot att skattepengar ska gå till att arrangera OS. Det spelar ingen roll vad ni säger där nere.
Men Sverige satt och bara viftade med ett letter of intent och menade på att jo, men alltså det här är ett beslut som är klubbat. Det är bara att vi i vår administrativa process, vi kan inte klubba igenom det förrän vi faktiskt fått OS. Så ni får helt enkelt ta vårt ord på att vi har på fötterna här. Men det rökte de på.
Det är lite som den svenska coronastrategin. Alltså vi vill stänga affärer. Vi vill sätta in hårdare åtgärder. Men vi kan inte. Nej. För att det går helt enkelt inte. För systemet säger emot. Så är det.
Dessa 12 klubbar har då i alla fall för avsikt att lämna de cupturneringar som UEFA huserar. Men spela kvar i sina respektive ligor. För att starta The Super League. Dessa 12 ska adderas med ytterligare 3 klubbar. Väldigt mycket gör ju gällande att de 3 då är PSG, Bayern München och Borussia Dortmund. Och så ska de här 15 klubbarna vara då blood in, blood out. De kommer aldrig lämna The Super League.
Grundarklubbarna.
Men till varje säsong så ska då 5 ytterligare klubbar komma in på sportsliga grunder. Använda koefficienter som jag misstänker då hämtas från typ UEFA:s turneringar, att nu får ni spela en säsong.
Jag tror att det är mer, man går mer på magkänsla där. De här är våra polare.
Och så är då tanken att dessa 20 lag varje säsong mellan augusti och maj ska spela 2 stycken 10-lagsserier med dubbelmöten, så det blir alltså totalt 18 matcher för varje klubb hemma borta mot sina 9 konkurrenter. Och sen så är då topp 3:orna plus ett playoff de 8 lag som utgör kvartsfinalerna någonstans under våren. Spontant, ganska kul upplägg.
Ja.
Där har de tänkt till. Mm. Där har de fan fått till det.
Mm.
Men då är då deras ambition att det här ska bedrivas midweek så att alla klubbar givetvis kan fortsätta spela sina respektive ligamatcher på helgerna. Det här har ju då mötts av den största patrull man någonsin sett från UEFAs håll, eftersom de då känner att nu blir vi av inte bara med makten utan framförallt en jävla massa pengar. Så att UEFAs svar ihop då med ligaförbunden från Italien, Spanien och England gick ut och dundrade på högsta växel att driver ni igenom det här, då är det över. Alltså då snackar vi inte över som att...
Då kan ni pyssla med er egen lilla verksamhet, men ni spelar inte i våra turneringar.
Nej, då slängs ni ut från era respektive ligor. Ni kommer givetvis inte ha någonting med Champions League att göra nästa säsong. För det ska man ju säga, The Super Leagues intention var att dra igång det här augusti 22. Mm. Så att de skulle fortfarande rulla på som vanligt den här säsongen ut och nästa säsong. Men vi kommer dessutom stänga av alla era spelare från att bli kallade till landslag. Så att EM här i sommar, det är bara glömma.
Mm.
VM kan ni ropa sayonara till.
Mm.
Och det är bara att ge upp allt vad ni tror att ni kan få behålla. Ska ni köra The Super League, då är det bara det ni kan göra. Ni kan inte göra någonting annat. Och där är vi liksom i sakfråga. Huvudrollsinnehavare här är väl till att börja med då Andrea Agnelli. President för Juventus, men i det här fallet så är ju det då en bisyssla.
Ja, och inte bara president i Juventus. Exakt. Utan har ju även varit högsta hönset i ECA,
det var
som
det
är European Club Association.
Exakt. Han har varit högsta hönset för då ECA och har gentemot UEFA hela tiden sagt att nej, men den här superligan Floro Pérez och boysen pushar för, den kommer såklart inte ske. Vi satt ju och diskuterade i Toto bara för någon månad sedan om det nya Champions League, det schweiziska systemet. Det var ju Agnelli som frontade det och pushade för förändringarna som skulle göras, och kanske ska man börja sälja bara den sista kvarten på pay TV, som Thomas säger. Så att Agnelli har ju varit...
PayTV är en härlig 90-tals touch på hela det här avsnittet.
Mm. faktiskt. Nej, men Agnelli har ju varit väldigt mycket huvudrollsinnehavare och lite bryggan då mellan liksom, de förändringar UEFA vill åt, men han har representerat de största klubbarna och deras intressen i de här förändringarna.
Ja, bryggan blir ju väldigt kort och nära i och med att han och UEFAs president Schäferin är goda vänner.
Exakt. Och då midnatt söndag när det blir officiellt med den här kommunikationen från The Super League att nu har vi gått ihop, det är påskrivet, nu kör vi. Då lämnar Agnelli sitt uppdrag hos ECA, han går under jorden, han stänger av telefonerna och han, jag menar alltså, han kommer ju ut som råtta där. Alltså ja. När råttan bränns, då är det ju över liksom. Frank Wagner, då sticker han.
Ja, ja.
Stick Frank.
Ja.
Stick. Där är, ja, ju, där är ju Agnelli nu.
Seferin, han sa never seen a person lie as much.
Exakt.
Jag har aldrig varit med om så många lögner.
Och Seferin kallade väl även Agnelli för en jävla orm. Ja. Nu vet jag att han har varit en orm hela tiden. Manchester Uniteds vd Ed Woodward, han får ju också säga en rejäl släng av sleven. Men högsta hönset i The Super League är ju givetvis då Florentino Perez.
Ja.
Real Madrids president sedan 20 år. Ja. Ish. Och kanske en av de mest pengakåta vettade. Alltså
han får ju ribba om man ser en 100 eurosedel.
Ja, men du förstår vad jag menar. Att han är ju den mest pengakåta i relation till faktiskt vettade tunga spelare han faktiskt är. Mm. Han är ju inte någon obskyr ansiktslös sheik som sitter någonstans kring gulfen och ingen vet egentligen vem det är. Roman Abramovich har gjort en intervju väl på 20 år sedan han tog över Chelsea, eller att det är någon liksom Peter Lim-figur från Indonesien, eller det är någon luddig Elliot-fond från USA. Alltså det är Florentino Perez har ju alltid varit som president i Real Madrid. Facet utåt, kött och blod, en människa uppskattad av jävligt många, inte minst Real Madrid-supporterna. Men han har ju varit, du fattar vad jag menar, att han har ju varit den mest accepterade personen sett till roll, men som hela tiden har stått för ett fullständigt hänsynslöst liksom sug efter att vi har mycket, men vi vill ha ännu mer.
Mm.
Vi vill inte liksom... Nej, men, och vi strävar inte efter att alla ska ha samma sportsliga
ekonomiska förutsättningar. Det finns ju två sidor om inte, precis som alltid. Alltså, det har ju lett till att Real Madrid är galaktiska och att de har vunnit 3 raka Champions League-titlar och är historiska med det. Men det finns ju också en baksida här. Och det är ju att kåtheten efter pengar leder till, eller driver fram ett intresse för att skapa en superliga.
Om ni inte har hört When We Were Kings avsnittet om Real Madrid, jag tror att det är säsongen 01-02. Nej, det är nog 03-04 som är Beckham. Vi pratade, jag hörde ju den i fjol och så pratade vi om det lite i totalsnittet med hur Florentino Perez tar sig till makten och värvar Figo. Alltså den kuppen han gör gentemot Barcelona. Framförallt också hur han lyckas sälja Real Madrids träningsanläggning till kommunen bara för att låna tillbaka den och få vara där gratis för 5 miljarder. Alltså det är ju ett geni.
Den där typen av korruption sker ju även i Sverige.
Ja, absolut. Jag menar bara att Florentino Perez, det är ingen oslipad gubbe. Alltså han är ju vass satan. Och vill man ha en förståelse för den här personen så rekommenderar jag det där When We Were Kings avsnittet å det grövsta. Hur som helst, han är nu då president för The Super League. Och han hade ju sina uttalanden då igår kväll kring att, alltså, folk som tror att vi gör det här för att tjäna pengar, de har ju fått allt om bakfoten. Vi gör det här för att rädda fotbollen. Det här är en Super League som i grunden är solidarisk. Vi ska dela med oss av intäkterna och det här är någonting som vi gör för supporterna och de älskar det.
Ja.
Där kände man ju lite kvällningar.
Ja, alltså definitivt. Det är klart man gör det. Men så allting handlar ju i grunden om pengar. Hela uppkomsten av Superligan eller tanken kring Superligan handlar ju om pengar. Och det får man inte glömma bort. Alltså om vi bara pratar om det sportsliga och allt det romantiska som du inleder hela episoden med här idag, så finns det ju precis ingenting romantiskt med att ha en superliga. Så att det här är ju ett bråk på den allra högsta nivån. Det här är ett krig på den allra högsta nivån mellan makthavare inom fotbollen.
Exakt. Senast vi gick dit så fick vi kritik för hur oerhört svagt MMA-toto är. Mm. Men jag tänkte återigen göra bara en jämförelse för att folk ska förstå vad det handlar om. Conor McGregor kan du ju.
Ja.
Han har ju länge kört en fight gentemot UFC och då Dana White som är president för UFC. Att jag slutar, jag kommer inte gå några mer matcher förrän jag får en plats vid bordet, förrän jag får en bit av kakan. För det är ju mig ni tjänar pengar på. Mm. Och det tänker inte jag ställa upp på längre. Så att den fighten pågick ju. Jag vet inte, så, att säga, ja. Så svagt är MMA. Fortsatt, ja. Jag vet inte vart de står idag.
Eller har han slutat MMA?
Har han slutat så gör han snart comeback. Om han fortfarande ångar på så vet jag inte om han till slut fick en plats vid det där bordet eller hur de löste sig. Men det minns jag väldigt tydligt var Conor McGregors ståndpunkt. Att jag kommer inte gå en match förrän jag får en plats vid bordet. Förrän jag får den rättmätiga del av kakan jag förtjänar. Och det är ju det, nu är det här, låt oss kalla dem då G12, som kanske blir G15 då. Det är ju det de gör mot UEFA här. Det är ju oss som ni tjänar alla er miljarders miljarder på vad gäller tv-intäkter. Det är ni som skor er på oss och våran verksamhet. Mm. Och får inte vi då den del av kakan som vi tycker att vi har rätt till, för att utan oss, ja men då får ni försöka polera West Ham Villarreal, så ska vi se vad folk är beredda att betala i sin pay tv för att titta på den matchen kontra Real Madrid mot Juventus. Det är väl klart att de har ju ett case som är konkret, att det är ju de här klubbarna som driver mest intresse, och inte bara i Europa, utan herregud, flytta till Indien, Kina, Afrika, inte en jävel bryr sig om Fiorentina, Villarreal, West Ham och Mönchengladbach. Där är det de största drakarna. Och det spelar ingen roll då att Arsenal för tillfället ligger 11 i Premier League-tabellen. Nej. Det är Arsenal. Och det spelar ingen roll ifall Milan genomgår ett par svåra år. Det är Milan jämfört då med Napoli till exempel.
Men ett liknande krig som det vi ser här nu, om vi ska stanna inom fotbollen, vi behöver inte ens gå till MMA. Det är ju de nationella krigen mellan mindre klubbar och större klubbar som framförallt var stort på 00-talet när man skulle fördela tv-rättigheter inom landet. Där gick ju England i bräschen med kollektiva tv-avtal och där den stora kakan fördelades relativt jämnt mellan Premier League-klubbarna. Där i Spanien, Real Madrid och Barcelona, jag vet inte hur det ser ut fortfarande, tog 80-90% av alla pengar, så fick resten av klubbarna dela på smulorna som blev kvar. I Italien så försökte de stora klubbarna att spänna musklerna, men det landar i någon slags mellanting mellan Spanien och England. Kollektiva tv-avtalen, ja, en större del av pengarna gick till de randiga storklubbarna. Man, när man skulle räkna ut hur mycket varje klubb var värd, så tittade man på sportsliga prestationer. Man gjorde undersökningar, flera stycken oberoende varandra, hur många supportrar det fanns i landet. Det var en del som vägdes in när pengarna till slut skulle fördelas. Och de sportsliga resultaten gick tillbaka historiskt och de var också färska. Det fanns ju en fördelning där som man kan tycka var hyfsat rättvis, även om jag är en förespråkare för den engelska modellen, som jag tycker har liksom landat bra och är den mest rättvisa. I det här fallet så tycker ju inte Los Galacticos och de stora Premier League-klubbarna och de randiga nordlagen i Italien att pengarna fördelas rätt, utan de vill ha en större del av kakan. De vill ha ett större inflytande på också hur Champions League eller hur en internationell toppserie ska se ut.
Jag måste faktiskt säga att jag tycker att Sverige har fått till det där jävligt bra med det nya tv-avtalet.
Hur ser det ut?
Nej, men det baseras på dina slutplaceringar de senaste 5 åren.
Ja, det är en del av 5 eller 6 i den italienska modellen.
Mm. Ja, men så att Sverige har ju liksom att om du gör en riktigt dålig säsong, den kommer hänga med i 5 år.
Är det bara det den baseras på? Du tycker det är fel. För jag tycker till exempel att Malmö FF, som har väldigt många mer supporter än Mjällby, ska få mer pengar, för det är fler som kollar på deras matcher.
Ja. Alltså det borde ju verkligen vara, en del av det borde ju sannoliken vara då de faktiska tittarsiffrorna. Hur fördelas intresset kring de här klubbarna? Mm. Men jag tycker att det är bra på ett sätt att man kan via sportslig framgång nå bättre avtal tv-mässigt.
Ja. Alltså, Getafe, ja, jag tycker att det är bra att det är en del.
Ja, Getafe till exempel gjorde ju en jättefin säsong.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Även året innan, i fjol. Men det
sen kanske man ska skilja på de internationella rättigheterna, det vill säga de som säljs till utlandet, och de nationella rättigheterna.
Att vi ändå hamnar här i Getafes.
Nej, men jag menar så här, Getafe är det ju väldigt få i Sverige som tittar på, men Real Madrid och Barcelona har höga tittarsiffror.
Absolut, jag menar bara att Getafes sportsliga framgång borde kunna påverka tv-avtalsintäkten så pass mycket att Getafe ges chansen att bli ännu lite bättre.
Köp.
Och ännu lite bättre och ännu lite bättre, och 15 år senare kanske Getafe har varit så pass bra så pass länge att fler också tittar på Getafe. Mm. Så att man alltså, jag håller med dig, man ska kunna påverka intäktssidan av hur faktiskt många eller få som tittar idag. Men jag är också för att man sportsligt ska kunna påverka intäktssidan från tv-avtal. För att det måste klubbar kunna, liksom, de måste kunna få den chansen. Alltså man kan inte bara hitta på ett intresse. Det går ju inte. Intresset och en follow och en support, det kommer ju från sportsliga framgångar. Och sportsliga framgångar kommer väldigt mycket av idag från intäktssidan.
Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV, och här, Gusten, har vi ett område som vi verkligen är stora experter på. Okej, kanske inte på varenda tekniska detalj, men vad det gäller upplevelsen, alltså det man får ut av att kolla på TV, så har vi en otrolig erfarenhet. Innan second screen ens fanns som ord, så satt jag med trippla TV-apparater bredvid varandra. Och då börjar man ju faktiskt jämföra. Då börjar man bli kräsen. Och vet du, Gugge, då landar man alltid hos Samsung.
Mm. Vi kanske ska förtydliga hur viktig TV:n har blivit för oss som fotbollsälskare de senaste åren, och ytterligare under det senaste året när live-fotboll inte ens varit möjligt. Och här skulle jag verkligen vilja rikta ett litet tack till Samsung, som gör fotbollsupplevelsen så mycket bättre när man sitter här i soffan.
Mm, tack också för att ni har en TV för alla. Du vet, jag har kontoret med kontorets behov. Jag har en öppen planlösning hemma som kräver mycket, dels för ljusinsläpp, dels för att soffan står långt från TV-väggen, men också design. Man vill ha liksom en snygg TV i ett sällskapsrum.
Samsung har en TV-apparat för alla personer, alla rum och alla behov. En Samsung TV är liksom mer än en TV. Balla funktioner och design i fokus. Du vill ha exempel? Känn på det här, va? Roterande skärm, 130 tum projektorbild, nästintill osynliga kablar, slimmade ramar och 360-TV. Va? Samsungs TV-utbud är brett och möjligheterna snudd på oändliga.
Du går in på tv.samsung.se för att hitta just din Samsung TV.
Vi säger tack för alla TV-upplevelser, och vi säger tack Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tack.
Denna vecka sponsras Toto Balotto av Rocker. Vad är Rocker, undrar ni? Låt mig börja med att säga så här, att ekonomi kan ju vara rörigt. Det vet jag, det vet du, det vet i synnerhet Thomas, världens rörigaste ekonomi, Wilbacher. Men med allt på ett ställe så blir ju ekonomi väldigt mycket enklare. Man kan betala, man kan spara, man kan splitta gemensamma köp, man kan samla kvitton, man kan hålla koll på sina köpvanor och få insikter om sin ekonomi i en enda app.
Ja, jag älskar Rocker. Nu har jag ju kört dem i några veckor och det funkar tankar. Så bra, det blir tydlighet i min skalle, Gusten. Och det är viktigt att påpeka att man inte behöver byta bank. Alltså man lägger till Rocker ovanpå sin nuvarande ekonomi och så får man bättre kontroll på helheten. Och så vill jag tipsa om en av tjänsterna i Rocker som jag tycker är jävligt härlig. Och det är det här att man kan splitta köp mellan vänner. Du och jag, och Kimpa och Danne igår till exempel. Vi låter appen sköta insamlingen av pengar. Och sen så skickar en påminnelse. Så när min Swish inte hade kommit till dig igår, Gusten, ja, då kommer den lilla påminnelsen på morgonen att här ska det samlas in en femhunka för det vi gjorde igår.
Amen.
Så att det är bara en av alla delar i Rocker-appen som gör ekonomin enklare. Jag ville höja den lite extra idag.
Rocker utmanar storbankerna med enklare och smartare finansiella tjänster. Så ladda ner Rocker-appen idag. Vi säger stort tack för ett betalt samarbete, Rocker.
Stort tack.
Det vi då pratar om är ju det läget som är idag då tisdag, att UEFA, de försöker spela White Knights här och menar på att de minsann är försvarare av den nobla romantiska fotbollen så som den alltid har varit. Du och jag och väldigt många andra fattar ju givetvis att UEFA, om de hade fått bestämma, så hade ju liksom, då hade de, egentligen så är väl Champions League deras The Super League. De har en rättighet som drar in mer pengar än någon annan fotbollsrättighet och UEFA tar merparten av de pengarna. Nu håller någon på att vända upp och ner på det där och därför är UEFA jävligt skraja och desperata. Det jag skulle vilja fråga, jag har ett par frågor här till dig.
Okay.
Vad tror du om det Martin pratar om då, att The Super League, de trycker ner allt de har i ammunitionsväg i sin vågskål. UEFA gör samma sak och så blir det liksom en standoff här nu. Det blir ett chicken race och så nu ska man börja mötas i en kompromiss så att det Super League inte alls kommer finnas.
UEFA är ju beroende också av de här klubbarna, så jag är övertygad om att de måste sätta sig ner och diskutera om det är det du menar, alltså rent konkret.
Ja, alltså men det kommer pågå. Jag undrar mer, tror du mer att det här är skrämselskott och förhandlingstaktik eller är det här konkreta ageranden för att vi faktiskt kommer se den här ligan?
Jag tror att det är beroende på hur UEFA agerar. Jag tror att det finns en möjlighet att vi kommer se den här ligan. Definitivt tror jag det. Om UEFA inte viker en tum i det, alltså utifrån det de har sagt nu, utifrån deras officiella kommunikéer. Det var ju en presskonferens igår och det är som du säger, de gick stenhårt.
Tagit upp kampen med Fiorentina om kommunikéerna.
Ja, det har jag också gjort. Men om de inte viker sig, då tror jag definitivt att det kan vara en möjlighet. Men däremot så tror jag att alla inblandade kommer att vilja fotbollens bästa i slutändan och inte ha ett öppet krig. Mm. För jag tror att det bara finns förlorare i det.
Det jag dessutom tänker på, det är det som Martin Åslund pratade med då Lars-Christer Olsson om, som gästade via satt studiosändning igår, som bland annat kallade Agnelli för pajas. Tyckte det var uppfriskande.
Mycket uppfriskande.
Och Lars-Christer Olsson är ju då i de här sammanhangen.
Jag tror att advokaten också säger pajas från graven.
Ja. Även i de här sammanhangen så är ju Lars-Christer Olsson då, han är ordförande för European Leagues, alltså UEFAs instans för de olika ligorna i Europa som lyder under UEFA. Avgående förvisso var han väldigt tydlig med att påpeka när Jennifer Kutcher-Kasslan välkomnade in honom i programmet.
Okay.
Det var en märklig rättning, kan jag säga. Hur som helst, jag ska säga direkt att det lät mellan raderna eller mellan orden på Lars-Christer som att EM, även fast UEFA har gått ut här stenhårt och sagt att men då stänger vi av alla de här spelarna från sommarens EM. På Lars-Christer så tyckte jag ändå att man kunde läsa in att sommarens EM, det är liksom för nära i tid för att det ska bli så pass konkret att de faktiskt driver igenom någon slags avstängning av alla de här spelarna. För det om något är ju för UEFA att skjuta sig själv och mästerskapet i foten.
Ja.
Alltså stryk alla spelare som är kontrakterade av de här 12 klubbarna. Vad har vi kvar för EM då?
Mm. Nej men
man måste i Finland.
Ja, nej men man måste komma ihåg det och
jag tror att jag försökte
komma dit men kom aldrig riktigt dit. Att det finns ju väldigt väldigt många som skiter i ett krig mellan UEFA och Superligorna som bara vill se Real Madrid Tottenham. Det finns extremt många fotbollssupportrar och fotbollsälskare runt om i världen som ger blanka fan i det här kriget, som inte skulle lyssna på den här episoden utan bara vill liksom se de här matcherna. Mm. Och alla de miljonerna får man ju då emot sig om man faktiskt utför det man har sagt. Så där tror jag ändå att UEFA har tillräckligt mycket koll att man i något slags skarpt läge backar.
Martin lyfter ju hur som helst gentemot Lars Christer den juridiska aspekten. Vad har UEFA faktiskt för juridiska möjligheter att gå in och stänga av spelare från landslagssammanhang? Vad har man för juridiska möjligheter att kasta ut tillsammans då med ligaorganisationerna de här största klubbarna från sina respektive ligor när tv-avtal är sålda för hur många miljarder som helst? Alltså, ta bara Nent, alltså Viasat då, som har köpt och förlängt Premier League med 5-6 år ytterligare. Mm. Premier League utan Manchesterlagen, Liverpool, Arsenal, Tottenham och Chelsea. Vad är det för liga? Simor har precis köpt Champions League. Alltså de tar över Champions League efter sommaren. Vad är det för Champions League de har köpt om de här 12 klubbarna eller 15 klubbarna försvinner? Alltså någon konsumentombudsman måste ju ringas här och konsulteras. För det är ju också en aspekt.
Men vad är svaret då?
Jag vet inte, men jag tycker att när man liksom pratar i termer av ja men det är bara att stänga av dem, vi steker Champions League semifinalerna redan nästa vecka.
Och så jävla sätt att kommunicera på att vi gör vad fan vi vill. Vi bara stänger av bäst fan vi vill.
Ja men det är ju så jävla mycket mer komplext än så. Alltså, allting hade liksom imploderat om UEFA driver igenom sina hot, om de verkställer dem. Men om de inte
och de har ju definitivt inte fotbollssupportrarna med sig. Det är viktigt att poängtera.
Jag vet, men de har ju fotbollssupportrarna och väldigt många andra insatser med sig
för att stoppa Superliga.
Så det är ju liksom det är en gordisk knut. Den går inte att lösa. Hur man än löser den här, stoppar man The Super League. Mm. Och jag menar att det inte finns någon lösning på den här knuten, för jag tror inte, och det tycker jag den här letter of intent och det som nu händer, för nu är det ju mer konkret än någonsin tidigare. Det här är så många 1000% mer på riktigt än vad snacket Wenger puttrade ur sig för 11-12 år sedan och det Florentino Perez har pratat om.
Det jag och Sladjan diskuterade i Eurotalk.
Det du och Sladjan diskuterade i Eurotalk för 10 år sedan. Alltså det har ju mer varit ord, det har mer varit liksom intentioner. Någon gång kommer vi hamna här och det här vill vi göra för att kunna förbättra vår intäktssida och så vidare. Nu är ju det här på riktigt och det gör att jag tror inte att de här 12, snart 15 klubbarna kommer nöja sig med att nej men vi skojade bara. Vi drar tillbaka allting. Okej, vi fortsätter spela Serie A, Premier League, La Liga, Bundesliga.
Du pratade ju precis om vem Florentino Perez är.
Exakt, exakt.
Kommer han vika sig? Kommer han Jelly vika sig?
Den enda lösningen på den här knuten hade varit ifall UEFA lyckas stänga ner det Super League. Så vi glömmer det här grabbar.
Och alla jävla jänkarägare som de har i grunden här också.
JP Morgan har redan bankat allting från sitt håll. Mm. De sätter ju inte sitt namn på den här seglatsen om de tror att den kommer kapsejsa.
Nej.
Det är omöjligt. Så att jag ser det som omöjligt att G12 eller G15 kommer backa och säga okej, vi viker oss. Kan vi snälla få lite bättre villkor på det existerande Champions League så kör vi på. Jag ser inte det hända.
Nej. Har du fler frågor?
Ja, du har säkert, precis som väldigt många andra, hört Gary Neville prata om det här.
Vi kan lyssna.
It's difficult not to get emotional and feel sick. But honestly, you've got a right to your MPs, you've got your local football clubs, you've got a right. Everybody's got to come behind this. I've stayed pretty quiet in terms of the Glazer family over the years. Stayed pretty quiet because I've thought when the club were taken over as a PLC, that you knew it could be bought and it was out of the control of players, of fans, of everybody. I believe in a free market, generally in life. And I've always thought, what's the answer to the Glazers? Who takes them out? Russia? China, state money, for the 2 or 3 billion quid it would need. And I've stayed quiet on the basis that it's still Manchester United. I can still go and watch the lads play. I can be happy and I can be sad. I'm still watching football in this country. If they take dividends out, all right, it's dividends. I can live with it slightly. But what I can't live with is attacking every single football fan in this country. They have stepped over the mark. They are scavengers. And they need booting out of this football club and they need booting out of this country. And we have got to come together now. It might be too late. There'll be people at Manchester United, fans who were arguing 15 years ago, who will say, it's too late. It's never too late. We have got to stop this. It is absolutely critical we do.
Och han är inte ensam. Jamie Carragher är ute och pratar om samma sak i samma studio med Gary Neville.
My message to everyone is I think these clubs think this is a done deal. It's done. I don't think it is. I think supporters up and down this country can stop this. I really do believe it. And I think at the forefront of that will be Liverpool because I've seen it before. We have tribalism in this country. We have rivalry. And that's what makes it the game it is. And that's what we love. Football fans get together, all of us, in TV, pundits, players, managers, get together and stop this because it can be stopped. I'm convinced of it. And going forward, I think that's what we need. Marches on stadiums, supporters getting together. This cannot be allowed to happen.
Jag såg Ander Herrera skickade ut på sociala medier igår, alltså gamla United-spelaren, numera PSG-spelaren, skrev om då romantiken och passionen kring fotboll och att den tillhör supporten, att man inte får ta fotbollen ifrån dem. Oliver Mintzlaff, alltså vdn för Red Bull Leipzig, han säger ju, det här är vi så jävla gravt emot för att vi vill skydda fotbollens competition-del. Alltså utan den är fotbollen ingenting. Cyniken i mig känner ju direkt att hade Leipzig fått frågan, det är inte tvekat jättelänge va, till att kråka längst ner på det där pappret. Hur som helst, min fråga till dig är, får de här personerna, får de uttala sig på ett liksom bevara fotbollen romantiskt sätt? Eller för väldigt många menar på att men då, du spelar i PSG eller Gary Neville har tjänat hundratals miljoner på, han är en del av det här också, han är en produkt av den moderna fotbollen precis som Florentino Perez är. Eller tycker du att alldeles oavsett vad man har för ämbete, att man får ha sin åsikt här och uttrycka den?
Jag tycker att man på klassiskt sätt får ha två tankar i huvudet samtidigt. En sak är Super League, en sak är det problematiska i att en stor del av fotbollen faktiskt ägs av till exempel då de här jänkarna, du pratar om JP Morgan och så vidare. Alltså, jag såg Rocco Commisso som äger Fiorentina, men han var inte ensam. Han hotade med att lämna Serie A om Superligan skulle bli verklighet.
Var tar Fio vägen då?
Serie B. Inte mig emot, alltså jag är ju fotbollsromantiker, jag åker gärna ner i en serie och kuskar runt även om det inte skulle vara möjligt, men i teorin så gör jag verkligen det. Jag menar bara på att alltså, anledningen till att Superligan kan bli av och att det här letter of intent finns och att det börjar bli konkret, det är ju för att ägarstrukturen i fotbollsklubbarna ser ut som de gör. Och vad är deras intentions i det här? Varför äger de fotbollsklubbar? Det är någonting som vi diskuterar ständigt. Varför ägs fotbollsklubbar av Qatar? Och varför vill affärsmän och fonder, som i Milans fall, in och äga en fotbollsklubb? Varför vill Abramovich in i fotbollen? Ja, men det faktum att vi har släppt in de här krafterna och den här makten som de faktiskt har nu, tillåtit det i fotbollen, det har ju då lett till att man till exempel får en superliga. Mm.
Vad tror du händer nu då?
Man kan ju definitivt säga att man är emot det, men jag tror att man som källkritisk fotbollssupporter ska ha det i bakhuvudet när man läser deras ord, till exempel som Florentino Perez. Jag tänkte väldigt mycket på den här nedsippringsteorin när jag hörde hans ord om att, jo men vadå, om vi blir rikare kan vi köpa spelare från mindre spanska klubbar som då blir ännu rikare och kan bedriva, alltså, allt snack är bara massa jävla bullshit om pengar egentligen, men det köps ju av väldigt många supportrar ändå.
Alltså, han säger här, if we have more money it will be better for everyone because we will be able to sign players from smaller clubs for a lot of money and help them too.
Ja. Ja, men det där, och på tal om vad Florentino Perez säger och inte säger, så såg jag att det var många som frågade mig på sociala medier igår i och med att jag har haft några ranter om turister i Champions League. Och kanske tror att jag ska sitta här och förespråka Superliga. Nej, inte den här utformningen, inte på det här sättet, inte på ett sätt där man faktiskt försöker knäcka hela fotbollens DNA, det vill säga att man på sportsliga grunder kan ta sig till en högre serie eller till en europeisk högre aktad cup. Mm. Alltså man måste kunna ta sig dit på sportsliga grunder, inte på grund av pengar. Där måste man särskilja vad jag liksom tycker om turister i Champions League och en superliga. Jag tycker fortfarande att Champions League borde göras om. Jag har inte riktigt landat i det schweiziska systemet som André Agnelli gifte sig med. Men,
och sen skilde sig.
Men, ja, och sen skilde sig en smutsig skilsmässa. Men jag tycker att Champions League borde göras om. Precis som jag sa då säger jag nu också. Jag vet inte exakt hur Champions League kommer se ut. I så fall hade jag kanske haft en annan position i fotbollsvärlden.
Just men, nu vet men, ingen det.
Men jag har väl tankar om att den där schweiziska modellen ser betydligt bättre ut än den nuvarande modellen med turister mm. i gruppspelet. Och jag kan väl tycka lite att det börjar i åttondelsfinalerna. Nu sträcker sig Florentino Perez så långt som att det börjar i kvartsfinalerna. Men där tycker jag han har en liten poäng.
Florentino Perez sa utöver tidigare citat även: "This is not a league for rich. It's a league for saving football. It's a league for solidarity.
Ren
Let's
bullshit.
Start to tell things in this way."
Bullshit.
Ja, det där är ju så mycket bullshit någonting bara kan bli. Det jag däremot skulle då fråga dig var: vad tror du sker här nu i den absoluta närtiden? För det ska vi komma ihåg. Tre av dessa fyra klubbar är ju i semifinal i Champions League med start nästa vecka. Det fjärde laget är PSG, som alla väl förstår är en bricka i det här spelet också.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ja. Vad händer där?
Ja, alltså det skulle nog kunna bli så att de utesluter de lagen. Alltså just för att spela det här spelet vidare ett litet tag till. Sätta hårt mot hårt. För det blir inte speciellt kraftfullt om man säger att man ska göra en sak sen bara några dagar senare så backar man från det. Men det skulle i så fall vara att man pudlar lite från båda hållen och att man hittar ett sätt att faktiskt diskutera det här. Alltså man hittar ett bord att sätta sig runt allihopa. Och att det fortfarande är hård ton. Att Seferin fortfarande har sagt upp bekantskapen med André Agnelli, men vi måste faktiskt kunna diskutera skilsmässopapperna. Vad det man har ett äktenskapsförord. Man ska kunna diskutera detaljerna i det här och se hur den här skilsmässan ska gå till. Men att man faktiskt backar från det. Eventuellt skulle det kunna hända. Jag vet inte.
Men blir inte svaret på vart allting barkar åt ifall Real Madrid mot Chelsea sparkas igång på tisdag kväll? Eller inte? Alltså känns det inte som
om sex
dagar så ska liksom visslan för den första semifinalen mellan Real och Chelsea ljuda 21.00 svensk tid på tisdag. Gör den det, alltså då kan jag inte tänka mig
att Super League, att
Super League blir av. Men om UEFA istället säger som Felix Herngren gör i Solsidan när han och Ove Sundberg ska låna grejer och han: men jag blåser av.
Vekliven. Kan låna den, tror du?
Nej.
Ove, vet du vad? Du har cirkelsågen. Du har gasolvärman. Du ska ha middag, du ska såga. Ska du klyva ved också? Det kan inte du hinna.
Men du skulle också ha gäster, sa du. Så att...
Men jag blåser av middagen ikväll. Blåser av den. Rent hus. Hela kvällen på mig att klyva ved.
Alltså, då så känns det som att då är det no turning back.
Mm. No turning back skriver jag inte under på. Däremot så kommer kriget att fortsätta. Och det kommer vara liksom frontlinje mot frontlinje ett tag till. Mm. För jag tror att man förr eller senare ändå kommer sätta sig runt det där runda bordet. Och var är det där runda bordet, undrar du, Augusta? Jo, men det är ju i neon.
Det är klart att det är neon.
Den märkliga lilla schweiziska pärla.
Jag har en annan tagg i mig som jag inte kommer ifrån när jag hör Florentino Perez och andra prata kring vad som är så jävla positivt med den här The Super League. Det är att en av de absolut största drivkrafterna verkar vara att plisa en generation som inte bryr sig om fotboll. Och kunna få dem att bli intresserade av fotboll. Varför har man det som kompass? Alltså varför utgår man från personer...
Hur menar du, vilka generation?
Nej, men det var ju så, alltså det Agnelli bland annat i då i sin roll som ECA-ordförande pratade om i varför man gör om Champions League och så vidare. Egentligen så handlade det ju såklart om att hur kan Juventus och andra stora klubbar tjäna ännu mer pengar? Mm. Men de sålde ju in det som att generation Z, va? Så millenniegenerationen, de har de här siffrorna och 40% av dagens 15-åringar och yngre, de bryr sig inte om fotboll. Eller de... Nej, okej. Okay.
Då är det väl så.
Ja, men gör fotbollen för de som bryr sig om fotboll då. Mm. Utforma förbättringar och förändringar inom fotbollen för de som faktiskt står på läktaren, som sitter och tittar på tvn, som engagerar sig i den här sporten. Varför ska man låta miljoner 13-åringar på TikTok som skiter fullständigt i fotbollen i Europa? Varför ska man låta dem överhuvudtaget vara en del av diskussionen? Men Florentino Perez, han pratade ju igår om att ja, men det här är en av de största och viktigaste faktorerna för varför The Super League ens kommer till. Det är för att vi ska få de här ungdomarna som inte tycker det är kul med fotboll att tycka det är kul med fotboll. Skit i dem! Skit i dem, eller så får de lära sig att tycka om den fotbollen som finns. Jag fattar inte varför man håller på och anpassar fotbollen efter människor som inte bryr sig.
Ja, men en insikt efter allt det här, och den kommer ganska ofta, det är ju hur människan, och alltid har gjort, men hur människan verkligen drivs av utveckling. Vi ska hela tiden förändra och utveckla. Vi kan aldrig bara förvalta.
Nej.
Utan det finns alltid personer, och det är ju säkert till 90% positivt. Men vi kan inte bara vara nöjda, utan vi ska hela tiden framåt, och det kommer man inte kunna ändra på.
Nej, men,
så att
fotbollen
kommer ju hela tiden förändras. Det är inte gubbkepsar och kulor i luften.
Håll med om att det finns något så jävla provocerande i att man, alltså, det hade varit en sak om Florentino Perez står och hänvisar till att 88% av alla som följer den europeiska fotbollen, De vill det här.
Ja, men
vad ska man säga då? Men när man hänvisar till massa jävla 14-åringar som inte ens vet att de blir hänvisade till, för de skiter fullständigt i både Florentino Perez och den europeiska fotbollen. När de ska bli en maktfaktor, vad är det som händer?
Nej, men, och det är därför jag tycker det är så jävla viktigt att inte kapitulera nu, och det är därför det är så jävla viktigt, tycker jag, att man faktiskt säger ifrån. Och sen så behöver man inte stå på UEFA eller FIFAs korrupta sida, eller du behöver inte stå på Superligans korrupta sida bara för att du är Real Madrid-supporter. Du kan faktiskt också tycka att det här är en dålig idé. Det är en dålig utformning, det är en dålig organisation som dåliga arkitekter har tagit fram. Även om den är lite lockande, som du sa tidigt också, i sin utformning, så blir det ändå fel.
Format.
Ja, formatet är roligt, problemet är hur du kommer dit. Problemet är att det är på grunder att tian i Premier League faktiskt kan ta sig till den här superligan för att de är rika. Det är det som är det problematiska. Det största problemet, ska jag säga i alla fall, i det här för mig. Och sen så får folk se andra problem i det här också. Men jag tycker att det någonstans är grunden, för då går man in och försöker förändra DNA.
Och jag vill bara vara tydlig med att i mitt lilla uppande av själva formatet The Super League, så väger jag då alltså inte in att det inte finns en trappa ner. Eller en trappa upp. Alltså det stängda formatet, det är så fel någonting kan bli. Det går emot allt vad, ja, men idrott och fotboll, så som jag känner, är för någonting. Det är ju såklart åt helvete. Jag pratar bara om den faktiska utformningen under den sportsliga säsongen.
Ja, men
det är det som är den stora, enorma jävla vändpunkten här för fotbollshistorien. Det är att för första gången så kommer vi stänga en liga om det här blir av.
Mm.
Och det har ju tidigare inte skett på den här nivån i Europa.
Nej, men det är ju det största kriget som man har sett inom fotbollen. Alltså, i och med att det är de absolut mäktigaste männen som går upp mot varandra.
Tyckte Dejan Lovren var ganska välformulerad och fyndig och lite fiffig igår på Twitter när han skrev "The day when football became soccer."
Ja. Ja, det var lite fyndigt i och med att det liknar väldigt mycket. Sen ska jag ju säga att jag har sett många som har haft invändningar emot att ja, nu ska vi bli som jänkarna och vi ska ha låsta ligor, att det faktiskt finns möjligheter att flyttas upp och flyttas ner och att det är en annan kultur. Inte annan kultur, men det är ett mer fair sätt på det. Det går inte bara att säga nu gör vi som jänkarna, för vi gör inte som jänkarna. Det här är på ett annat sätt. Superligan är på ett annat sätt.
Absolut,
i sin egen lilla verksamhet.
Absolut, men 30 lag i NHL, det är ju samma lag år ut och år in. Nu kom väl Golden Knights från Las Vegas här för några år sedan. Men du fattar vad jag menar. Mm. Ur den aspekten så är ju det som Lovren påtalar ganska så spot on. För det här blir ju första gången 15 lag ingår i en liga och de riskerar bara att ha en tung säsong.
Mm.
De får en ny chans nästa år.
Mm.
Det är liksom, det kommer bara snurra. Det kommer bara snurra vidare. Och det går emot allt vad jag vill att fotboll ska vara. Även fast möjligheterna för Leicester att vinna Premier League är mikroskopiska. Även fast möjligheterna för Trelleborg att ta sig ut i Europa är mikroskopiska. Även fast Östersund kan... Vet jag att man irriterar folk som tar Östersund som exempel. Ja. När det har fifflats.
På tal om korruption.
Ja, exakt.
På lokal nivå, men ändå.
Exakt. Alltså, när det finns möjligheter för små lag att gå upp genom divisionerna, ta sig hela vägen upp och ute på plan med 11 spelare mot 11 motståndare, åstadkomma någonting. Alltså det är ju i grund och botten, ja,
men jag tror att det, den poängen har vi verkligen tagit här och ja, att det är fotbollens DNA, det tror jag att de flesta i alla fall är med på. Men på tal om liksom välformulerat och starkt, såg jag att Bruno Fernandes var ute på sin Instagram story och var lite mer fotbollsromantisk, ska jag säga.
Mm.
Dreams can't be by. Då var det England ett tag. Men vi fattar vad du menar, Bruno Fernandes.
Vi fattar precis. Ja. På tal om välformulerat, jag skulle vilja dela ut en schnitzel till Patrick Bamford. Mm-hmm. Jag kollade Leeds
hade igår. Körning igår, både på sitt officiella Twitterkonto och rent fysiskt välkomnade ju Liverpool med orkester som spelade Abbas Money Money Money.
Värmde upp i tröjor med Champions League-loggan och stora texten Earn It.
och sen
så twittrade de ut.
De twittrade ju att de Patrick Bamford hade kvitterat mot Merseyside Reds. Ja. Alltså de bytte namn på Liverpool.
Exakt.
Superliga-laget Merseyside Reds.
Precis.
Tyckte jag var skarpt gjort av dem.
Ja, hur som helst så säger Bamford i eftermatchen-intervjun så här: It's amazing the amount of uproar when somebody's pocket is being hurt. It's a shame that this doesn't happen with issues like racism. Mm. Tyckte det var otroligt spot on i det här att liksom, okej, nu är det pengar i gungning. För vi är så stora pengar, jävligt stora pengar, förändrande pengar, fotbollsomskrivande pengar, men det är fortfarande pengar. Att han bara säger så här, tänk om ens en tiondel
av all den här kraften och energin
som kommer när liksom rasismen visar sitt fula tryne. Tänk om den hade visat sig då.
Mm. Alltså det var starkt sagt, det var sjukt bra sagt, men jag vill ändå landa i liksom det starkaste. Bruno Fernandes, dreams can't be by.
Ja, det kanske faktiskt är starkare. Hur som helst, jag tyckte att det var jävligt bra sagt av Bamford. En kväll som denna, när då Sky Sport i Italien, det här är då någon pandit som heter De Grandis.
Mm-hmm.
Kan du honom?
Vänta, Tom, det där, säg De Grandis.
Det är någon pandit i Sky Sports-studion i Italien som heter De Grandis.
Mm.
Jag vet inte vem det är.
Mm.
Du har koll.
Ja, ja, absolut. Han var en av de första sportjournalisterna som gifte sig med PayTV.
Aha, okay.
Han var tidig in. En av de första pionjärerna i PayTV.
Vill du höra honom prata lite om Lukaku?
Aha.
Alle quel signore abbronzato vicino a te. Insomma, devo dire che il nero dell'Inter è fortissimo in progressione.
Ja, han säger den solbrända spelaren i Inter och sen säger han den svarta spelaren i Il Nero, giocatore dell'Inter. Han nämner honom inte. Det är som att jag skulle säga ja, den svarta spelaren i Hammarby, han solbrända killen ute på kanten. Ja,
när vi pratar om Amo.
Ja, bara så här, helt här. Helt
vi skippar
lätt och namn, ledigt, det är det här. Man hör att det är så han
för,
pratar.
Vi kallar honom bara för...
Det är nedvärderande kan jag säga som kan italienska. Det där är extremt, det är sjukt.
Ja, det är så jävla...
När kom du därifrån?
Igår.
Är det sant?
Ja, visst. Nej, det är... Det där jävla landet ändå.
Mm.
Man ska tycka om det så mycket.
Det är så mycket skit.
Att man ska tycka om det så mycket.
Ju. Det är vackert.
Och ändå så är det så jävla det så pissigt ibland.
Gott vin och god mat.
Ja, så att gulasch till The Grandis.
Herregud.
Schnitzel till Benford.
Sa han det där igår?
Ja. Och Caramello Dikt-stipendiet då till Bruno Fernandes.
Jajamensan. Dreams can't be by.
Känner du att du har någonting angående The Super League som du vill få av bröstet innan vi börjar runda av?
Nej, jävla härligt att se kraften i fotbollen. Härligt att se fotbollssupportrarna. Fan vad jag längtar till när supportrarna nu släpps in på arenorna. Alla budskapsbanderoller, sångerna som man har hört i allsvenskan, Gusten. Mm. Hoppas att man tar med sig även på de allsvenska arenorna lite budskap emot den här superligan. Att fotbollssupportrarna går enade emot. Och jag är helt övertygad om att man kommer göra det här. Och från och med maj så kommer det ju att släppas på supportrar runt om i Europa. Och då ser jag framför mig hur både sånger och budskapsbanderoller liksom går stenhårt emot de här 12 klubbarnas idiotiska idé om att skapa sig en egen liten sluten verksamhet.
Jag känner att vi garanterat lär prata om det här igen när vi hörs nästa gång, så att vi behöver liksom inte tömma oss på saker som...
Saker kommer hända, du har ju redan nämnt det. Fan, det ska spela semifinaler i Champions League på tisdag nästa vecka. Vi har ett EM som stundar, vi har en pandemi som härjar.
Absolut, jag menar bara att det här kommer ju prägla väldigt mycket av både fotbollen och i förlängningen då Toto Balutto den närmsta tiden. Så att det är nog ganska klokt i att bara sätta punkt för det av idag. Så hörs vi om några dagar igen. Missa inte att det är midweek ikväll och imorgon. Ni ser all La Liga och Serie A-fotboll på Simors kanaler. Bland annat då en kanondubbelmacka på torsdag. Roma-Atalanta och Napoli-Lazio.
Ja, det är mäktigt. Ska vi se Fiorentina ta ett steg närmare Serie B också. Äntligen! Dreams can't be by, men drömmar kan hända. Jag kan få tillbaka mitt Serie B.
Och så fortsätter ju titelracet i La Liga. Atletico Madrid möter Huesca medans Real Madrid de åker till Cadiz. Och Barcelona, de möter Getafe. Så missa inte La Liga och Serie A midweeken på C-mores kanaler, så ses vi igen i Fotbollssöndag Europa på söndag. Fan vad kul förresten att vi bankade dit Toto-trippen.
Ja, riktigt fint var det. Andra raka, vi går för tredje raka.
Och det var ingen stolpe in.
Det var det inte.
Det var alltså, vi hade ju, ingen snack. Alltså.
Precis som vi sa efter att helt ha gått bort oss veckan innan första Toto-trippen satt här av de här två raka. Men vi gör jobbet ordentligt här nu. Jag ska fan ringa upp Sonnert och Olen och hela gänget. Jag ska hitta en så jävla bra trippel till helgen.
Vi skakar fram en förhoppningsvis hattrick-vinnande Toto-trippel. The Super League-soppan går vidare. Dreams can't be by och midweek hela veckan lång tills vi hörs igen. Ska vi bara avsluta med att konstatera att José Mourinho är sparkad av Tottenham.
Just det.
Och att Pavlidis hade i morgonens headlines återgett någon tidning som hade räknat ihop att i avgångsvederlag så har Mourinho skakat ihop 77 miljoner pund nu i karriären.
Nästan en miljard, va?
Det är nästan en miljard.
Det är faktiskt helt,
det är helt
vansinnigt.
Otroligt.
Men man vet ju att han sitter på en tränarbänk i Italien snart.
Jag hoppas...
Om Fiorentina skulle klara sig, inte helt omöjligt att han landar i Fiorentina.
Nej. Ja, hörni, ni fattar ju själva att när The Super League krita på ett sånt här letter of intent, då blir det väldigt mycket Super League i Toto. Hoppas ni i alla fall fick med er någonting från det extremt matiga svepet.
Ja, vill man... Ja, fan. Jag tyckte det var bra. Alltså så här, det blev en bra mix för att allting som händer just nu är så kopplat till Super League, men vi fick även helgen för de som har missat det i den här soppan, kärret, trögflytande jävla fidgeten som vi försöker ta oss igenom. Jag ska bara säga det att man, vill man ha ytterligare från Super League och det som händer, känslor, reaktioner, så kan man gå in på totobalotto.se. Där ligger flera texter.
Ja, både krönikor och... Jävla bra krönikor du hade skrivit på temat.
Ja.
Det var...
Någon tyckte att jag var motvals bara för att jag liksom inte valde att se mörkret. Alltså jag läste ju, nej men jag läste ju väldigt många igår som sa att nej men nu slänger jag min Liverpool-tröja. Nu, det här var dödsstöten. Jag lägger ner mitt supportskap. Så där. Samtidigt så såg jag det. Jag såg alla andra reaktioner. Jag såg Gary Neville liksom stå och tala rätt ut till nationen. Och att alla var ju liksom enade igår. Mm. Om inte alla så i alla fall 98% var enade att det här är bara skit.
Kviborg skrev väl på Twitter att om 5 år spelas Champions League-finalen i Qatar mellan bla 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 ja. Bla bla bla. Ja.
Nej, men,
och då svarade jag bara, och vi hänger med.
Ja, det kanske är så. Nej, men det var mina känslor. Alla får sina känslor. Alla får bränna upp sina tröjor hur jävla mycket de vill. Men det var i alla fall mina känslor kring det här. Och den känslan är fortfarande stark, ska jag säga, så här på tisdagen. Och den kommer nog dominera hos mig även fortsatt. Mm. Och jag vet inte hur mycket man vill lyssna på mig, men jag har trots allt varit med ett tag. Och jag har sett en del stora förändringar inom fotbollen och jag ser att den vackraste delen av supporterskapet fortfarande har mycket kraft och mycket makt att faktiskt stå emot all skit som händer. Så därför ser jag ljus på framtiden för fotbollen.
Vi hörs snart igen. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao tutti.